This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du vet ju hur krångligt det kan vara när man försöker hitta rätt psykolog.
Ja, verkligen.
Och det uttrycker också många av er lyssnare. Och därför så är vi väldigt glada nu, för vi har ett samarbete med Mila Health. Och nu ska ni lyssna noga, för de har faktiskt lösningen på det här problemet. För när man tänker då att man behöver hjälp av en psykolog eller terapeut, så stannar det ju faktiskt väldigt ofta där. Mm. För vem ska man gå till? Det är liksom omöjligt att veta och hitta rätt,
ja,
tycker
jag. Ja, det är helt omöjligt. Men det här, det har Mila gjort ett stort jobb med. Och det är helt gratis för dig. Mm. För om du går in på deras sajt och så väljer du knappen matchas direkt, så får du sedan kryssa i och svara på vad du behöver hjälp med. Och det kan vara ångest, det kan vara relationen, det kan vara personlig utveckling eller missbruk och så vidare.
Precis. Och genom dina svar så sållas sen fram 7 stycken legitimerade psykologer och psykoterapeuter som har erfarenhet av just det du vill ha hjälp med. Mm. Och de namnen kommer då sen som förslag i din mail med info och bild, så kan du läsa mer om dem.
Mm. Och Mila, de har över 400 terapeuter, ja, i sitt nätverk. Så det finns ju absolut den kompetens som just du behöver. Mm. Och hela den här matchningsprocessen är alltså gratis och helt anonym och utan krav på något alls från dig.
Och sen då, när du eller du och din partner, för man kan välja parterapi också. Mm. När du är redo för ett besök så tar du kontakt med någon av dem som har valts ut för just dig. Mm. Som du kan träffa digitalt eller fysiskt.
Exakt. Så du som skulle må bra av stöd men har haft svårt att komma vidare, gå in på milahealth.com redan idag och testa den här matchningen, så hjälper de dig till rätt hjälp.
Det är genialt. Och Mila stavas M-E-E-L-A, som ni vet.
Ja.
Och vi rekommenderar verkligen det här. Gå in på milahealth.com. Mm. Tack Mila.
Tack.
Hej och välkomna till Kristi Himmelfärdshelgen, säger vi.
Ja,
och Skilsmässopodden.
Precis.
Ja, på humör.
På humör för podd. Jag har några inledande frågor till dig.
Det har du alltid.
Ja, det har jag
ja,
kanske.
Ja, ta dem. Ja.
Och de är seriöst ställda som vanligt.
Det tror jag inte.
Ja. Skulle du vilja att jag tog mer eller mindre plats?
Var?
Överallt.
Nej, det är lagom tycker jag.
Det är lagom? Ja. Okej. Okay. Skulle du vilja att jag var mer eller mindre hemma på vardagarna?
Det kan vara som det är nu.
Det kan vara
lagom
som det är nu,
nu
att
också.
Jag nästan aldrig
du
är hemma
lagom
så du har
du
hemma
är.
För dig själv. Okej. Okay. Ja. Ja. Skulle du vilja att jag rörde dig mer eller mindre?
Det är också lagom.
Det är lagom?
Ja.
Men gud, vilken...
Ja,
skulle
ja.
du vilja att jag sa att jag älskar dig oftare eller mindre ofta?
Det spelar ingen roll.
Vilket, vad bra!
Men du får jag fråga. Får jag fråga det här med röra mig oftare. Ja. Jag tittar ju då på Gift i första ögonkastet. Ja. Och där är det då så, det är så jävla tydligt, männen är så på.
Jaha,
och okay. kvinnorna uttrycker i varierade grad att liksom, kan man inte få ha sin kropp i fred lite? Ja. Och det kan jag känna genom livet. Att det har varit mycket på min kropp.
Men du tycker inte att det är det från mig?
Lagom.
Det är ju, alltså, faktum kan, är att när jag ställde de här frågorna så tänkte jag att jag absolut inte skulle få det bra svar utan mer eller mindre här överallt. Faktiskt.
Jaså?
Ja.
Vad hade du för, det här är ju intressant att man kan tycka... Ja. Tro så olika. Vad hade
jag
du trodde
att du dels skulle säga att du tyckte att jag skulle ta mer plats.
Ja.
Och sen, jag trodde också att du skulle säga, men det vore nog trevligt om du var hemma oftare på vardagarna. Det trodde jag.
Jag skulle ändå sitta i mitt rum, ja. Jag skulle inte märka okay. av det. Ja.
Och de andra, jag trodde inte att du skulle säga att du ville att jag skulle säga att jag älskar dig oftare, men att jag skulle röra dig mer, det trodde jag.
Mm-hmm. Ja, intressant. Så då har du gått med en skuld att du inte rör mig tillräckligt.
Jag har inte haft någon skuld. Men jag tror nämligen så här, absolut, gifta vid första ögonkastet. Det är ändå lite i en slags infångningsfas, för de känner inte varandra riktigt.
Precis.
Men jag tror att efter, nu har vi ändå varit tillsammans längre än några månader, ganska många år. Då brukar det vara tvärtom, så att man liksom får höra, nej men du rör aldrig mig.
Ja, jag är kanske inte funtad så.
Nej, det är jättebra.
Men jag vill ändå säga, även i denna så kallade infångningsfas, låt henne också hinna få lust.
Ja, jag skriver upp det.
Låt henne hinna få lust. Vadå? Är du en sån? Låt henne hinna få lust att bli berörd eller att själv beröra.
Ja.
För det blir någonting så påträngande, och hans lust är så uppenbar hela tiden, så hon måste bara värja sig. Hon får ju aldrig, de hinner aldrig få fatt på sin egen lust.
Nej.
Det är ju generellt, tänker jag.
Kanske. Jag tror att det är olika delar i det. Jag tar i dig när jag vill, när jag känner att jag vill. Men att det är inte så att det är påtvingat eller att jag tror att jag ska få ut någonting av det, utan det är att jag vill liksom. Men sen tror jag också att det finns att man liksom har en tro att jag borde, så då gör jag det också.
Ja, du borde ju de gånger när du masserar mig, så borde du massera mig. Det borde du verkligen.
Ja,
det var fan någonting du sa. Jo, men jag tycker också att det är en jättestor skillnad i om det finns en avsikt med den här beröringen. Alltså det blir så jävla tröttsamt.
Ja.
Om det är en avsikt, om man själv inte
absolut
är sugen.
Nej, men det förstår jag också. Jag tror också att män gärna skulle vilja att deras fruar eller partner rörde mer vid dem.
Självklart.
Också,
tycker du att jag skulle röra mer vid dig?
Absolut.
Ja, okej.
Okay. Ja, det finns ju gränser. men det skulle jag nog. Nej,
Jag vågar ju närma mig dig, för jag vet att det inte behöver liksom bli så stort.
Ja, men det är trevligt.
Ja, jag har frågor återigen om starka känslor.
Oj,
ja. Jag undrar så här, vad skulle du säga är motsatsen till kärlek?
Hat.
Jaha. Är det? Men, ja, du tänker så. Ja.
Vad skulle du säga?
Jag skulle nog snarare säga likgiltighet. Alltså hat kan ju för mig, alltså det är ett uttryck som man också kan rikta till någon som man älskar.
Ja. Ja, absolut.
Ja.
Jag fattar.
Ja, så tänker jag. Jag kommer inte att få ihop mina tyck ändå, så det är så. Vad skulle du säga är motsatsen till hat?
Likgiltighet. Nej, jag skulle nog säga att det är kärlek.
Ja, det skulle jag också säga. Det är därför jag inte riktigt får ihop det. Men likgiltighet är i och för sig också en slags motsats till hat. Alltså en utslocknad känsla, man bryr sig inte.
Nej, och det är på något sätt det sista man skulle vilja egentligen, att någon är likgiltig inför
precis.
En. Det är nästan värre än att någon hatar en.
Ja.
Ja.
Mm. Okej, då frågar jag åter här då. Vad är motsatsen till likgiltighet?
Oj, engagemang.
Ja, så tänker jag också. Jag har tänkt omtanke och intresse liksom.
Ja.
Ja. Tänker du så här, vad är viktigast? Att älska den man lever med eller att ha det bra i det förhållande man lever i. Om man nu inte kan få båda. För det här är ju ganska vanligt. Man älskar den man lever med, men man kanske inte har det så bra i förhållandet. Vad skulle du vikta?
Jag är ju konstig, men jag skulle nog säga att det är viktigare att älska någon.
Jaha.
Så konstigt. Jag vet, alltså, det kanske är dumt, men jag... Det
du skulle hellre älska någon och ha det lite dåligt än att ha det bra i förhållandet, men inte älska. Och med bra i förhållandet menar jag att...
Jag fattar det. För att jag tänker att jag tänker så här, att då är liksom kampen att få det att bli bra. För kärleken finns där. Men om inte kärleken finns där, då spelar det ingen roll hur bra det är. Så tänker jag. Och det kanske är... Vad säger du då?
Nej, men jag vet inte. Jag kan inte riktigt svara. Jag skulle ju inte... Alltså, jag tycker att man har... Det har säkert du också. Du har älskat någon du har levt med men inte haft det bra.
Mm.
Det har tagit slut av några skäl.
Ja.
Och om man tänker den här tanken att man har det bra i förhållandet, då ser jag framför mig det här liksom, företaget, familjen funkar, ja. Man gör roliga saker, men man har inte passionen, så att säga. Och frågan är då, vad står man liksom inför då? Vad är det som är problemet med det?
Att man saknar just passionen och kärleken. Och det kanske inte är viktigt för en. Men jag, och det, där är man nog väldigt olika, tror jag också.
Ja.
Kanske att man ska vara klar över det. För jag tror att det är svårare att väcka kärleken liksom, och passionen än att få ett förhållande att bli bra.
Tror du?
Ja, för att det är på något sätt som... Ja.
Jag tänker att båda är ganska svåra.
Ja.
Ja, jag håller med dig om att det är svårt att börja älska någon och väcka passion som inte finns. Det är fan svårt.
Ja.
Jag är inte så hoppfull som alla terapeuter som säger att det går att jobba på. För det handlar ju om så otroligt finkalibrerade grejer som, liksom, som man mest uttrycker som kemi nästan mellan en.
Ja.
Men det är klart att man kan jobba på ett förhållande som inte är bra. Men det finns också begränsningar där.
Ja, men det grejen är också att jag tror att det går att få båda delarna, även om det är supersvårt.
Men vad då? Tycker du att vi har båda delarna?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Ja, men vi har ju heller då aldrig haft det svårt. Förstår du?
Det tycker jag nog att vi har.
Vi hade ju det från början, tycker jag.
Ja, jag har väl varit liksom... Nej, ja. Fast det skulle kunna ha blivit svårt, tror jag. Det är snarare så.
Ja, det är inte för sent än.
Nej, absolut.
Om du vill.
Nej.
Intressant ändå. Tack snälla.
Ja.
Här har vi en lyssnare som har varit med om ett svek. Och då pratar vi inte otrohet, utan en annan typ av svek.
Ja.
Hon skriver så här. Jag är gift sedan 14 år tillbaka och har två barn på 13 och 14 år. Vi har sedan många år tillbaka ett rätt trassligt förhållande på grund av att han dricker för mycket. Pratar nedlåtande till mig. Han är väldigt negativ. Kallar mig otrevliga saker. Säger att jag är psykiskt sjuk, att jag ska söka hjälp, att jag är en översittare med mera. Vi har ingen vettig kommunikation alls. Han jobbar, ligger på soffan och sover. Vi har inget samliv och har inte haft på 10-12 år. Jag har senaste året fått veta att han tillsammans med sin syster gått bakom min rygg i viktiga affärer utan att någon av dem sagt något till mig. Jag fick veta det via mitt jobb på ett rätt chockartat sätt. När jag ifrågasatte detta så kan han inte svara på varför det blev så. Det bara blev. Jag gjorde ett försök att prata med hans syster men fick inget svar av henne heller. Att jag gjorde det resulterade istället i att hon blev jättearg på mig och vi har i princip ingen kontakt alls. Jag har också fått veta att han baktalar mig och pratar skit om mig med sin syster. Jag upplever allt detta som ett stort svek. Jag kan inte riktigt komma över det. Ni har ju pratat mycket om otrohet och det tror jag inte att jag varit utsatt för, men det här känns nästan som ett större svek. De har hållit på med det här bakom min rygg i mer än ett halvår, kanske längre. Under den tiden har vi umgåtts och ingen har sagt något till mig. Jag tänker därför att det måste ha ingått i deras plan att hålla mig utanför. De visar ingen förståelse för mina känslor. Hur som helst har jag till slut bestämt mig för att jag inte vill leva med honom längre. Jag har fått en lägenhet och tänker flytta. Helt plötsligt är min man trevlig igen, hjälpsam, engagerar sig i barnen och jag blir såklart jättetveksam till mitt beslut. Det är ju lite detta jag har gått och väntat på under alla år. Han varvar i och för sig det trevliga med att ifrågasätta mitt beslut, tycker det är fel och säger att jag förstör han och barnens liv. Att jag ska tänka mig för väldigt noga och så vidare. Och jag får så ett vansinnigt dåligt samvete, blir så rädd att ta fel beslut, rädd att barnen ska få det jobbigt och så vidare och så vidare. Lite rörigt och många frågor, men skulle gärna vilja höra ert resonemang kring svek och separation.
Ja, alltså det är svårt att säga om man inte vet exakt vad det är för någonting. För att jag, när jag hör det här så känner jag att den första delen av det som handlar om hur han beter sig mot den och dricker och är elak, tycker jag är liksom ett större svek eller ett större liksom skäl på något sätt att ta sig ur den där relationen.
Jaha.
För att man, alltså jag vet ju inte, när jag hör det så låter det som att ja, men om du hade gått ihop med dina syskon och hållit på med några affärer och inte talat om det för mig, så hade väl jag tyckt att jaha.
Alltså jag skulle bli fullkomligt tokig om du gjorde, nej men alltså så här.
Jag förklarar, för jag kanske inte har liksom.
Nej, de är ju gifta.
Ja.
Det som han äger, äger också hon.
Ja, ja. Ja.
Och att de har gjort det här. Jag tycker att det här, jag förstår henne verkligen. Alltså, de lever i ett äktenskap. Han gör affärer som säkert påverkar hennes ekonomi, ja, i förlängningen då.
Ja, ja.
Tillsammans med sin syster. De hemlighåller det. Ja, ja. Låtsas som att det inte pågår. Och när hon får veta så förstår de inte. Alltså de visar ingen förståelse för att hon tycker att det här var jobbigt. Jag skulle uppfatta det som ett,
ja,
svek.
Ja, det är klart. Om det rör liksom den gemensamma ekonomin så är det är ju... Det är ju inte bra. Det är ju,
ja, men det måste det väl rimligen göra. Ja. Eller det gör det ju, såklart. Viktiga affärer, skriver hon.
Ja.
Men tycker inte du, för det här är ju en fråga i sig, liksom, att varför har de, alltså när man håller någonting hemligt,
ja,
finns det inte alltid då en agenda? Att, till varför man håller hemligt. Varför har han inte sagt, ja, jag och syrran tänkte starta det här grejen,
jo,
eller göra,
jo,
den här,
visst,
grejen.
Oja.
Det måste ju finnas, ja, en så att säga illasinnad agenda som är till nackdel för henne. För annars skulle han ju ha berättat.
Ja, eller ett risktagande som han inte vill dra in henne i för att han vet att hon skulle säga nej också.
Ja, men då har, ja, han ju ändå,
ja, ja,
då har han ju ändå liksom...
Ja.
Ja.
Men jag tycker liksom ändå, det där är ju... Ja, jag tycker liksom den första delen är så mycket värre så att man, det är liksom alla skäl i världen att lämna.
Ja.
Och jag tycker också att det är väl ganska klart att han vänder när hon tar det steget. Så det tycker jag inte hon behöver tänka så mycket på heller. Liksom. Det kommer,
du menar att han nu är trevlig och,
ja,
och skärper
det
sig,
kommer
det här
väl att
som
vända
hon har
om
på.
Hon skulle gå tillbaka. Så att det...
Ja, det skulle ju jag... Alltså, det skulle jag ju nästan utan vidare våga säga. Att en människa som under galgen gör lite omvändelse, det är inte mycket att ha. Alltså den omvändelsen. Och när han blir trygg igen så faller väl han rimligen tillbaka i sitt beteende.
Ja.
Och hennes fråga blir ju så här då. Han lägger tryck på henne och säger att hon ska tänka sig för väldigt, väldigt noga. Det hade ju han kunnat göra förut då,
ja,
tänker jag också.
Det.
Och varit lite nice så att man vill... Sen vet man aldrig vad han har för problem. Han låter ju som att han har stora problem.
Absolut.
Han dricker för mycket alkohol,
ja, ja.
Han mår förmodligen,
ja, ja,
dåligt. Men då har man ju också ett ansvar, tänker jag, som person,
ja,
att ta itu med, ja, det. Man kan inte bara gå och kalla den andra för en idiot som kanske ställer krav på en eller någonting då.
Nej.
Man har ju ett ansvar själv.
Nej, men det är väl också det att om man nu tycker att hon är en idiot, varför lever han med henne då?
Ja,
kan
precis.
Man ju fråga sig.
Ja.
Sen tycker jag också att, menar, oavsett, det handlar ju väldigt mycket om i den andra frågan om tillit, att kunna lita,
jaha,
på sin partner, och den har ju brustit också, så att om han nu håller på och är trevlig så kan man ju inte lita på det heller.
Nej, och nej, precis, men så här då, hon är nu då under den här pressen som ändå, hon har ju liksom tagit ett steg och ska skiljas, men nu lägger han press på henne, han blir trevlig och säger att hon ska tänka sig för, och hon får dåligt samvete. Hon blir rädd att ta fel beslut, rädd att barnen ska få det jobbigt och så vidare och så vidare. Vad säger du där?
Ja, visst, det är jobbigt. Det kommer att bli jobbigt. Jag tror inte att, återigen, det är inte så att man förstör barnens liv.
Nej.
På något sätt, utan det handlar ju om hur man tar hand om det där som händer då efter en skilsmässa. Vad som händer med barnen, att de blir ledsna och behöver omhändertagande på bra sätt och så. Men så jag tycker inte, de där hoten är ju så onödiga, liksom, så att du förstör. Det är redan förstört för länge sedan. Det är något annat som har förstört det, kan man säga.
Ja.
Jag tror att det handlar om att stå...
Du menar att hans beteende har förstört förhållandet?
Ja,
det är inte
absolut.
Hennes skilsmässa,
nej,
som liksom förstör
hela,
för barnen?
Nej, verkligen inte. Och jag tycker att man ska vara medveten om att det är läskigt att separera, det är läskigt att skilja sig. Man blir skraj och man vet vad man har men inte vad man får. Liksom. Men det där måste man komma över. Man måste kämpa sig förbi den där oron och den där rädslan. Och det är klart att motparten vet att man sitter på den rädslan och hotar gärna,
ja,
med det också.
Just det.
Det är också en strategi som man faktiskt kan ha lite is i magen och stålsätta sig.
Att man är uppmärksam på det. Alltså hennes beslut, det blir varken bättre eller sämre oavsett vad han säger om det. Hon vill skiljas på grunder som verkar ganska uppenbara. Vad han säger kring det, det är precis det man slipper ta hänsyn till.
Exakt.
När man sen skiljer sig,
ja,
faktiskt.
Ja.
Det är ganska skönt.
Ja.
Men jag tänker också, om hon tänker på barnen, detta år att Detta att de liksom lever i ett förhållande där han dricker mycket, pratar nedlåtande till henne, är negativ, kallar henne otrevliga saker. Det är ju heller inte bra för barnen. Det är inte bra för barnen att vara med någon som dricker för mycket.
Nej, precis.
Så att där får ju de liksom en justerad bild av hur gör jag då när jag lever i någonting dåligt. Ja. Jo, jag tar ett steg därifrån.
Precis, absolut. Ja.
Så det är ju fördelen, även om en separation alltid är jobbig, för att det innebär en förändring.
Mm.
Men det är ju väldigt ofta en förändring till det bättre.
Ja, ja.
Och oavsett, så om hon inte vill leva med den här personen, som man kan ha all förståelse för att hon inte vill leva med. Jag skulle ha blivit tokig. För det här är det låter ju som att det är medvetet och gått bakom hennes rygg. Plus att det här att det inte finns någon förståelse för hennes känslor, det gör allting också väldigt mycket svårare.
Ja, absolut, visst. Oh, ja.
Och då undrar man, vad är det för människor hon har att göra med då?
Ja, nej, men ja, precis.
Nej. Ja, nej, men förståelse för läget och... Ja, säg vad du tänker.
Nej, men jag tänker att hon har ju redan tagit ett steg, och det hon behöver är ju snarare en slags bekräftelse på att du har nog tänkt rätt och du får... gör det där, och du får liksom gå vidare och kämpa på med de jobbiga känslorna du har när du separerar.
Precis. Det kommer alltid en känslomässig röra. Liksom. Den betyder inte att man har gjort fel.
Nej.
Det är en jäkla skillnad att liksom, vissa känslor säger saker till den, men man ska inte agera på dem.
Exakt.
Mm. Tack för ditt brev.
Mm.
This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Du,
mm.
Tror du, vilken av liksom de här påståendena tycker du stämmer bäst? Att opposites attract eller lika barn leka bäst?
Mm. Jag tror i grunden att det är nästan inte ens en motsägelsefull sak. Utan det kan ju vara så att olikheterna attraherar, men i längden tror jag att lika barn leka bäst.
Ja, okej. Okay. Jag vet, vi pratade i morse, du och jag, vid frukostbordet, om personer som har liksom, vad ska jag säga, nästan så här självuttagna människor som bara pratar och vill spegla sig själva, väljer en partner som är opersonlig, utan personlighet.
Eller liksom för eller,
att då, behöver, då kan de spegla sig i den, då behöver inte de liksom känna att någon annan tar plats i rummet och så.
Ja, just det.
Och där är ju verkligen opposites attract i så fall.
Ja, det är sant. Mm. För du var lite förvånad över hur kan det där bli en matchning?
Exakt.
En som är liksom så plain, kanske med någon som är så yvig.
Exakt.
Och då kanske det verkligen är så, att de ger varann något.
Ja, men för då tänkte jag på dig och mig.
Jaha.
För att vi är ju inte opposites.
Nej, det skulle jag säga
att det inte är. Nej, men så här, även om du tycker att du tar mycket plats, jag vet inte om jag håller med om det. Det kan ju vara en känsla du har bara. Men jag menar så här att du och jag har ju valt varandra någon gång, för länge sedan, och vi väljer fortfarande varje dag. Vi har liksom lite samma, vi håller på med samma saker, vi skriver böcker, vi gör tv, vi har liksom så här, Tror du att det är för att vad trevligt är att vi har saker att prata om, att vi är så lika, eller tror du det är för att vi behöver varandra för att tävla med varandra?
Jag känner inte att jag tävlar med dig.
Nej.
Det gör jag inte. Men jag kan känna, jag tror snarare att det ligger på det här att vi gör samma saker. Det har liksom, det var ju nästan en förutsättning för att vi skulle ha träffats.
Ja.
Vi träffades ju i jobbet liksom. Men du skrev ju inte böcker när jag började skriva böcker. Och, jo, det gjorde du kanske. Ja, fast, det, en, ja. Nej, fast inte liksom som vi gör nu. Nu skriver vi båda böcker. Nej, ja. Jag tror faktiskt mer, för det har jag tänkt på, att du och jag på sätt och vis har lite samma skada. Okej. <Okay. laughs> Ja, men att vi, ja. Att och det kan ju vara ett frågetecken liksom, men det kan också bli bra. Både du och jag är lite dåligt rustade från barndomen på så vis att vi har inte fått så mycket hjälp.
Ja.
Och då har jag tänkt att i andra och där, det har att göra, det blir då att både du och jag har nog lite svårt att be om hjälp.
Ja.
Och det kanske då är någonting som gynnar oss, att vi är lika där.
Ja.
Att vi känner igen, vi blir väldigt självständiga båda två.
Ja, absolut.
Vi är väldigt självständiga. Ja. Det är liksom så långt ifrån symbiotiskt som det kan bli. Sen kanske det är, jag tycker att, att åtminstone jag känslomässigt närmar mig liksom. Men jag tror att
närmare det... Närmare vad?
Dig, ja, typ. Ja. Nej, men alltså, jag tror att det kanske är mer... hänger på graden av självständighet eller, eller att det liksom synkar i behov som den andra lyckas eller vill tillgodose och så vidare. Mm.
Ja, nej, men för jag tycker det är svårt att reda ut liksom det här matchningsvalet man gör och vad som funkar. För att just de första förhållanden vi beskrev här med en som är väldigt extrovert och utlevelsefull och vill stå i centrum väljer en som då inte vill det.
Att, det kan till och med vara så att bara en som inte vill det står ut med den grejen.
Ja, exakt.
Bara den som upplever att livet är fattigt för att, jag, liksom att man själv har så snäv ram för hur man agerar, att det kommer in en frisk fläkt.
Mm. Mm.
Det är ett pris, men det är också en vinst.
Ja, men jag menar att det också, det skulle kunna vara en förutsättning för ett långt förhållande.
Ja.
För att man har sina positioner och man tycker att det där är ganska bra.
Ja.
Och i ett annat fall där man är mer lika så kan, jag vet inte, det kanske inte gäller oss, men så här, där kan just den här liksom konkurrensen eller att man liksom utmanar varandra också vara förutsättningen för ett bra och långt förhållande. Att man aldrig tröttnar, liksom, att det finns den här driven.
Säg hur du tänker när du pratar om att vi utmanar varandra och tävlar.
Nej, jag vet inte. Ja, men på något sätt ändå. Det finns ju en... Det är ju inte en tävling, det är inte en dålig konkurrens, men att man liksom peppar varandra snarare då. Så här, jag vet ju vad du gör och jag vet hur jag håller på. Liksom, att man så här, jag vet inte, jag bara känner att det är liksom...
Men är inte det att det enkla bara att det är roligare, för då kan man prata om sakerna?
Jo, kanske.
Eller så är det att du smygtävlar med mig alltså.
Så kan det vara.
Vem vinner då?
Ja, det är inte slut ännu. Vi håller ju på.
Just det är inte slut förrän du har vunnit.
Ja, nej, men så här, matchningar är verkligen ett, jag tänker just på sånt där också som gifta vid första kastet och sånt, att där man ska matcha ihop människor, att det är ju verkligen svårt att välja, för någon kanske gillar opposites och någon kanske gillar likheten liksom.
Någon kanske behöver opposites.
Ja, precis, ja.
Men ja, alltså det här är ju på något sätt det omöjliga. Alltså en matchning är så jävla svår. För det blir nästan alltid också så att den man väljer kommer med en kostnad för en själv.
Absolut,
alltså att någonting måste jag slipa bort för att det här ska gå. Och då frågar jag dig, vad kostar förhållandet med mig? Hur många kilo jul om dagen? Nej, men vad är det du har fått lov att ta bort? Nu skrattar du bara.
Nej, men det finns väl saker som jag kan känna att det liksom jag kan inte komma på någonting just nu, men jag vet att jag ibland tänker det här är liksom, jo, att jag så här, jag får liksom stå ut lite grann. Och nu blir det jobbigt.
Okay.
Nej, men så här, du har ju ett, det har vi pratat om många gånger, att du har ett ganska kantigt och krasst sätt som gör mig, som skulle kunna göra mig ledsen och har gjort mig ledsen. Eller liksom, och framförallt som jag då också tycker att jag har det här impostersyndromet, att jag är en bedragare.
Just det.
Så kan jag känna, oj, hon avslöjar mig, hon tycker att jag är dålig. Och det där har jag fått dels då lära mig själv hur att hantera det, min egen känsla av det. Och sen också att jag faktiskt ibland får stå ut med att du, om det är ett humörsväng eller vad det är, kan vara ganska liksom krass och lite hård mot mig.
Lite avvisande.
Elakare mot mig än vad du skulle vara mot andra.
Ja, just det. Men det är en dålig sida jag har, verkligen. Att liksom, eller ja, det är det nog. Det får man väl säga.
Ja, och det är ju så här, jag hade också kunnat
min gränssättning är problemet där. Att jag tror att jag måste ta i för att få värna min rätt.
Ja. Och det hade kunnat leda till boho och jag orkar inte leva med dig för du är så elak.
Ja, men usch, är jag så elak?
Nej, men du är ju inte det. Men, eller, någon annan kanske hade upplevt det på det sättet. Inte liksom orkat för det blev för...
Då är jag ändå mycket snällare än vad jag varit förut, kan jag säga.
Ja.
Ja, men, alltså, jag vet inte. Det är ju som det är. Ja.
Nej, men så här, det går ju bra. Det går jättebra. Det är ju liksom... men det är kanske...
Men vet du, en sak som jag inte gör, som du säkert skulle kunna få på annat håll. Ja, det är många saker. Men jag är ju inte uppfylld av beundran. Är det tråkigt?
Oj, nog är du det. Nej, jag var alltså så här, nej, det är ju...
Alltså jag är inte uppfylld av beundran inför dina skills och att han spelar i band, han...
Nej, faktum är att det här är också en konstig sak. Det hade jag nog velat ha mer av.
Ja.
Men jag tror också att om du hade haft mer av det så hade jag tröttnat.
Precis.
Faktiskt.
Ja.
För det där är... Det tycker jag nämligen är något bra också, att det är så här, ja, det är inte din uppgift. Jag behöver inte det från dig. Det kan jag få från andra håll och kanter.
Ja.
Alltså, står jag på scenen så får jag ju
applåder.
Ja. Efter ibland.
Ja, precis. Ja, och det är kanske värt att nämna min konstiga historik där, att alla jag har varit ihop med, alla sen jag var åtminstone 20, har spelat gitarr och sjungit i band.
Mm.
Artister, en del. Du, och en till exempel. Så jag fattar inte hur det kan bli så.
Nej.
För jag vet inte från början. Jag visste inte från början att du gjorde det.
Inte?
Nej.
Nej, okay.
Och det var i alla fall inte någonting som vägde positivt i så fall.
Nej. Vad är priset du får betala för att vara tillsammans med
mig? Var ska jag börja? Ja, jag tycker inte det är så mycket.
Nej. Ja, men någonting är det väl ändå.
Ja, jag får ju lov att... Nej, jag vet inte. Ja, men det enda som dyker upp är hushållsarbete.
Hushållsarbete, ja.
Men det är ju... Ja, och att jag kanske inte får... Att jag kanske inte får klara besked.
Nej.
Men det är ju ingenting jag måste ändra på, utan jag får bara leva med det.
Ja, exakt, för du kommer aldrig få det.
Det är väldigt flytande.
Ja.
Du vill helst ha allting flytande.
Ja, absolut, ja. Så är det. Så, det var, bra, tack.
Vadå?
Ja, men det är sant, det är så.
Ja, varför?
Därför att, jag vet inte. Den negativa tolkningen av det är att jag har svårt att fatta beslut.
Ja,
eller det vill säga, han kan inte bestämma sig.
Eller att du inte skulle bli populär i det du säger.
Ja, det kan ju också vara en sida. Det andra är att det har lett till framgång många gånger att hålla många vägar öppna tills man fattar beslutet.
Då är man ju en icke-person.
Nej, man fattar ju beslutet till slut. Ja, men man väntar längre än andra.
Ja, men varför får jag aldrig se dem?
Ja, det kommer förr eller senare.
Då är jag död. Nej, men jag tänker också så här då. Det här är också intressant, för då är det en matchningsgrej. Ja. Att jag har då starka åsikter. Du har inte åsikter.
Jo, det har jag.
Ja, det har du. Ja. Men om vi nu drar det till sin spets. Ja. Det gör ju att jag får om något ska bli överhuvudtaget, så får jag lov att använda mina åsikter då. Och då får jag bestämma lite för mycket, vilket förstärker min lite negativa sida att jag tycker om att fatta beslut.
Ja, bra.
Ja, då är jag en vinst för dig, för du slipper. Men jag får dras med känslan av att jag alltid har bestämt.
Ja, men vill du inte det? Nej, du vill inte. Nej, just det. Nej, jag förstår. Okej. Ja, nej, men jag fattar. Jag ska börja bestämma mer. Jag tycker det är skillnad. Jag tycker det är skillnad också på åsikter och driv, liksom vad man vill göra.
Ja, men väldigt enkla saker. Jag tar ett exempel. Ja. Är ju så här. Jag brukar fråga, när vill du åka hem från landet?
Mm.
Ja, då, alltså du kan omöjligt svara. Utan det blir alltid, hur är det du säger?
Nej, det spelar ingen roll. Jag kan åka när som helst.
Ja, fast jag, du säger så här, ja men du, det är väl bra om, alltså du lägger det på mig.
Ja, men
som,
det där,
du lägger
ja,
det på mig som att jag anpassar.
Det. Det är din tolkning av det. Det spelar ingen roll. Men det spelar ingen roll. Du tänker så här,
nej,
det kanske
är viktigare
för dig.
Det tycker jag är info om du säger det spelar ingen roll. Men det är något annat du gör. Jag vet inte riktigt hur det är du säger.
Ja, vi kan åka ja, klockan du vill, fyra om du vill.
Ja, just det, så du gör. Ja, vi kan åka klockan fyra om du vill, säger du. Jag frågar, när vill du åka från landet? Vi kan åka klockan fyra om du vill, säger du då. Det är för fan helt sjukt.
Nej, jag tycker inte det är sjukt.
Du tycker, ja, men, alltså, var kom klockan fyra ifrån? Det måste ju vara för att du vill.
Grunden i det här är att den dagen det spelar roll för mig, då kommer jag att säga till att det är viktigt att vi åker klockan fem. Annars så spelar det
och då har du varit
roll.
Arg i tre år och så nej. Är det slut.
Jag har inte alls varit nej, arg. Nej. Jag bryr mig inte dugg om det.
Mm.
Ja.
Matchning är svårt.
Verkligen.
Det är helt omöjligt skulle jag säga.
Ja.
Då tar vi ett lyssnarbrev.
Ja.
Jag har lyssnat och haft stor glädje av er podd sedan min förra skilsmässa för runt 5 år sedan. Stort tack för det. Det här är en kvinna som skriver. Mm. Idag befinner jag mig efter ännu en avslutad relation och känner att jag tappat bort mig själv i tillvaron. För 5 år sedan lämnade jag en man som var psykiskt våldsam mot mig och vår dotter. Det var en mycket krävande process där han gjorde allt för att försvåra för mig. Efter skilsmässan träffade jag ganska snabbt en ny man som var mycket stöttande. En helt annan typ än vad jag var van vid. Jag blev störtförälskad och är det fortfarande. I höstas berättade den nya mannen att han inte är kär i mig längre och vi gjorde slut. Vi bodde inte ihop, men jag kände ändå att jag förlorade många av de bästa delarna av mitt liv. Framförallt hans kärlek, vänskap och stöd. Jag har genom åren gått mycket i terapi och jag har god kännedom om och bearbetar mina barndomstrauman. Jag känner mig ändå osäker inför min framtid och hur den ska bli. Jag vill hitta tillbaka till mig själv innan jag försöker påbörja någon ny relation. Jag är samtidigt rädd för att återigen inleda något med en person som inte är känslomässigt tillgänglig. Hur ska jag förstå och känna igen egenskaper som kanske inte visar sig förrän efter den första nykära fasen? Och sen är jag rädd för att åldras ensam och kanske sjuk. Att aldrig hitta rätt. Jag är 52 år och har varit gift ett par gånger. Och sen den här senaste relationen som varade i 4. Ja just det, hon har gift ett par gånger. Och sen kom den här senaste relationen som varade i 4 år. Jag har stort behov av fysisk och känslomässig närhet i mitt liv. Kan ni ge mig någon slags hopp om att jag inte ska behöva leva ensam resten av livet i rädsla för att välja fel? Eller går det att undvika att välja personer som är fel för mig? Eller så kanske ingen helt enkelt vill ha mig, hälsar en som behöver hopp.
Ja, det är där så tror jag att många känner och funderar.
Att man...
Nej, men om just när man har blivit lämnad eller lämnat, alltså, varför blir allting fel om man har haft flera relationer så här? Vad säger du?
Nej, men jag tänker just det här att den som blir ensam för alltid, det är väl sannolikt en som har slutat försöka.
Ja,
så hon vill ju försöka.
Ja.
Och då handlar det ju mycket om att gå emot rädslan. Alltså att man trotsar rädslan och ändå gör det. Men man kanske också kan ha vissa grejer med sig, tänker jag. Alltså det är ju, hon har ju gått igenom, ja men det är ju naturligtvis tufft och liksom att han var psykiskt våldsam,
ja.
Redan det kan ju liksom, det bryter ju ner den i någon mån. Men hon har ju gått i terapi och såna här saker. Jag tycker den här frågan är intressant som hon ställer. Hur ska jag förstå och känna igen egenskaper som kanske inte visar sig förrän efter den första nykära fasen?
Ja. Då kan man ju säga vänta.
Ja, och jag kan säga så här, att det är inte förrän då man kan börja se om man passar ihop.
Precis.
På riktigt. Så att, och här går det ju fel. Kanske framför allt, och då ska hon vara extra vaksam på det, kanske framför allt för den som så hemskt gärna vill att det ska gå, att liksom få ihop.
Ja.
För då bortser man ju lätt ifrån frågetecknen. Mm. Jag har samlat några saker.
Ja.
Säg, eller du tänkte säga
något? Nej, men jag tänker också så här att man... just det hon säger, jag är rädd för att jag inte ska träffa någon ny.
Ja.
Det är ju en belastning just när man ska bedöma en annan liksom, en ny relation. För att om man bär det med sig, då måste man ju liksom, då är det ett hinder från att säga nej, det här funkar inte.
Ja.
Och jag tänker kanske att man behöver ha ett annat mindset, att mötet med en annan person är inte egentligen hur ska det här bli min längsta relation, utan snarare undra vad det här är. Det här verkar kul liksom. Så att man inte varje nytt möte har liksom målsättningen att det ska bli en lång relation.
Nej, det är sant. Alltså, jag kan inte låta bli att nämna den här fällan också, som är alltså män som är väldigt översvallande och bekräftar den väldigt, väldigt mycket, vilket man kanske behöver när man är sargad.
Ja.
För mig är de alltid ett varningstecken.
Ja, ja.
För att så snabbt kan inte de heller veta,
nej,
att vi två är,
nej,
en matchning. Då är det något annat de är ute efter. Faktiskt. Så att liksom, att hon kanske också lär sig all liksom sådana saker.
Läsa tecknen på rätt sätt.
Liksom. Ja, och då tänker jag så här då. Några grejer som jag tänkte på när hon skrev. Det är att när hon ser varningstecknen, när hon ser liksom någonting hon undrar över, släta inte över det, utan bär den informationen med dig. Och man behöver inte döma ut någon på så vaga grunder, men man kan ha det som ett observandum, något som tiden ska få utvisa. För det är jätteviktigt att komma ihåg att det är inte förrän man kommer, det är nästan som en skarv i ett förhållande, när man känner att fan, vi skulle behöva ta ett steg till. Alltså förälskelsen har lagt sig. Man vet att man tycker om. Men vad är nästa steg?
Ja, ja, ja.
Och det är liksom när man är över den skarven som man kan börja fatta. Passar vi ihop? För innan dess har man levt på hormoner nästan.
Ja.
Jag tänker också, alltså det ska ju inte vara för svårt att ha trevligt ihop. Många blir ihop och det blir drama och trassel och så vidare. Vilket man lätt tar för passion.
Ja.
Och att man tar passion som ett tecken på att det här är det här är på väg till en riktig relation. Mm. För så här ska det kännas liksom. Och jag tycker att hon ska fortsätta dejta när hon är redo för det. Men också parallellt liksom bygga upp en värld där hon gör saker med andra än någon som ska bli hennes partner.
Mm.
Och att hon gör saker som hon tycker om, för att också efter de här tuffa åren, vem är hon nu? Vad behöver hon nu? Hon kanske inte är den hon var förut, utan hon kanske vill nytt. Man utvecklas ju liksom, och hon kanske behöver lite tid att utveckla sig själv. Och att hon bygger sig själv och lär känna sig själv ännu mer som hon är nu. Så jag tänker att hon kommer ju inte alls att behöva vara ensam.
Nej.
Utan hon får fortsätta liksom att leta, men också kanske andas ut lite emellan.
Mm.
Så att hon hinner repa sig liksom. Mm.
Ja, nej, men absolut. Det och försöka att kanske minska ner vikten av det där att träffa en ny partner och leva ihop med den resten av livet.
Ja, det måste inte hända nu.
Nej, det måste inte hända nu, och det kanske inte är liksom livets mål heller. Det finns en massa andra roliga saker. För jag tror också att kan man dra ner förväntningarna på det, så är det också lättare att vara lite cool i det.
Ja, precis. Men du, får fråga, skulle du, om du och jag gick skilda vägar, skulle du leta efter en ny då? Det skulle ju du.
Vet faktiskt inte. Jag vet inte. Jag är jättesvårt att svara på. För jag kan verkligen känna att jag...
Vad kan du känna?
Jag skulle kunna vara själv också.
Ja.
Det är inga problem.
Ja, jag tror i alla fall att du skulle bli ihop med någon.
Ja, det kanske jag skulle. Men jag vet inte om jag skulle leta sådär. Åh, nu måste jag hitta någon.
Nej.
Jag är inte säker på det. Skulle du det?
Springa direkt och leta.
Ja, du skulle ju bara säga, oj, nästa musikant,
nej,
nästa
jag, alltså,
artist.
Jag,
på, hallå, ärligt finns det några artister?
Ärligt talat så skulle jag, min tanke är att jag skulle inte hitta någon jag ville vara med. Det är min tanke.
Nej.
För jag vet inte vad jag skulle ha dem till.
Vad har du mig till?
Massor. Ja, men jag är trevligt mig. Du äter inte. Jag har ju en känsla av att folk äter på en.
Ja, jag äter inte på dig. Vad skönt att veta att man har ett värde i livet. Vad är det Marit uppskattar med? Ja, jag äter inte på en. Mm. Bra.
Nej, men jag tror att jag skulle ha svårt att hitta någon. Så.
Ja, ja.
Nej, våra lyssnare, alltså jag tror att den som söker ska finna. men det får inte vara ett för högt pris. Och om det inte håller så har inte det att göra med att hon inte är bra. Matchningen var inte bra. Så att man inte vänder det mot sig själv. Liksom. Att hon, som hon säger, att, eller så kanske ingen helt enkelt vill ha mig. Nej, men du vill, alltså det handlar inte om det, utan det handlar ju också om att du ska inte ha någon som behandlar dig illa. Nej. Du är ett subjekt. Inte ett objekt, du är ett subjekt. Mm. Du väljer också. Och välj någon som gör dig lycklig.
Absolut, ja. Du väljer själv också. Du är med i det där valet.
Liksom. Verkligen. Ja. Mm.
Ja.
Jag lyssnade för ett tag sedan på Alex och Sigges podcast.
Ja.
Alex Schulman och Sigge Eklund. Sigge där, han berättar att han alltid har en grundkänsla, eller han har alltid haft en grundkänsla av att han har gjort fel. Att han har gjort något fel. Ja. Det vill säga, han går omkring och känner lite skuld i allmänhet och ser skuldmedveten ut också, vilket andra liksom ser. Ja. Och kanske då tänker att han är en jävla skum typ. Och vissa beter sig ju så. Liksom ja. Generellt lite skuldmedvetet. Och jag känner åtminstone ett par killar som jag tycker, de går omkring och ser ut som om de har ljugit nyss till exempel. De ser på något vis skamsna ut. De ligger på minus. Jag känner också en som tror att nästan allt är hennes fel. Ja. Liksom spontant bara, som en reflex. Oj, har jag gjort något? Så. Alltså att man ligger på något slags mentalt minus från start.
Ja.
Och då undrar jag, vilket är ditt mentala minus? Alltså vad går du omkring och känner dig fel på för sätt i förhållande till andra?
Alltså jag, svårt. Jag har faktiskt tänkt på det på sista tiden. Nu är det arbetsrelaterat.
Ja.
Men jag, i mitt jobb, så jag är ju liksom någonting som kallas för exekutiv producent, så att jag har flera producenter som jag är bollplank mot och liksom som jag hjälper då att göra olika saker. Och sen så är jag egentligen ytterst ansvarig gentemot den som beställer tv-programmet.
Mm.
Och jag har märkt att jag, när någonting går fel, då känner jag, då tycker jag inte vad dum den där var, alltså i produktionen, utan, eller det kan jag möjligtvis tycka, men jag tycker också det ligger på mig att ordna det här. Ja. Det här måste jag fixa, det är mitt ansvar, jag måste göra det här.
Ja.
Vilket inte alltid är sant, för det egentligen borde jag säga, men fixa det då.
Jaha.
Och det, den där går jag med hela tiden, att så här, liksom det faller saker på mig som, gud, här, åh, nu måste jag ordna det här är mitt, eller liksom, jag måste fixa det här, jag måste fixa det. Även om det inte är mitt fel så måste jag ställa det rätt.
Du känner att det är ditt fel.
Ja, på något
men,
sätt.
Men får jag fråga då, för att jag menar, det är ju en ganska positiv, eller liksom det är ju, då tar du ju ansvar. Men vad är baksidan där? Att andra tycker att du, i den situationen, vad tycker andra om dig då?
Jag vet inte om det, på ett sätt så är det väl bra, för att man kan alltid säga att det till slut landar på mig, så att ingen behöver liksom känna det där.
Nej,
riktigt,
men jag menar, vad är ditt mentala minus på så vis?
Att jag mår skitdåligt av det.
Att du mår skitdåligt, ja men det, precis. Men jag menar så här, är det är inte riktigt det jag är ute efter. Utan det är liksom, är det då för att du tänker att de andra tänker att du borde ha fixat det?
Ja.
Ja,
så är det. Absolut. Ja, just det. Så är det verkligen. Jag tycker att liksom, åh gud, det här är ju jag, det här är jag som måste fixa. Det känns som andra tycker det. På
och absolut. Menar du dem uppifrån? Att
alla,
de tycker,
alla. Faktiskt, både under och upp. Under,
alla ner. Tycker att du ska fixa allting.
Faktiskt, det är så.
Och då fixar du allting?
Jag försöker i alla fall.
Ja, inte undra på att du är trött.
Nej, jag vet. Nej, men det är ju inte så att det händer hela tiden, men det händer liksom lite då.
Ja, men jag tror att jag är sån också.
Ja. Sen vet jag inte, sen kanske inte det är samma sak, men jag känner ju att jag är liksom, att jag, vad heter det här? Jag känner att jag är en bluff ibland, att säga, gud, jag kan
impostment,
inte alls det här.
Eller vad heter det?
Imposter.
Ja, just det.
Syndrom. Alltså att jag är en bedragare. Så bara, hur fan kan de tro att jag, snart måste de avslöja mig. Jag kan inte göra poddar, det är ju bara ett påhitt.
Ja, just det.
Men det kanske är något annat.
Nej, men det är väl liksom att du känner, det är väl någon slags skam över att man har tagit sig en plats då som man kanske inte ska
absolut.
Ha.
Sen är det också så att det där pendlar ju från att vara imposter till att vara top of the world och bäst i världen på allting.
Mm-hmm.
Vad är ditt?
Nej, men jag skulle nog säga att mitt är, det ligger någonstans i det här häradet att jag tar för mycket plats.
Ja.
Eller att jag har att jag har mycket åsikter. Och jag menar, Och egentligen så, alltså det är en grundkänsla då som jag möjligen vänder emot mig själv.
Ja.
Och det kan man ju tycka olika om, men människor får ju vara så. Alltså det, folk får ju vara så, så att egentligen så...
Men skäms du för det liksom? Känner du att det är dåligt att du gör fel då?
Ja, alltså det kan vara en grundkänsla som jag inte riktigt ställer upp på.
Ja.
Och det är ju kanske, för jag tycker att människor ska få ha starka åsikter om de vill. Och vissa får ta plats och andra slipper och så vidare. Ja. Men liksom, kontentan tycker jag på något sätt är att man kanske då ska skärskåda just de här känslorna som man går omkring med, som nästan är som en själ. Om man tänker på Sigge Eklund då, som går omkring och känner att han har skuld, liksom, nästan som genomsyrar. Ens tillvaro, att man ska titta på det, eller att man känner sig dålig på grund av någonting.
Precis.
24/7 som ligger som ett litet spår. Exakt. Genom hela ens tillvaro.
Jag tror att man kanske ska försöka betrakta sig själv ifrån någon annans ögon än de dåliga. Nej, men för det kan jag ju tycka också liksom i det jag beskrev, att när jag tänker efter så vet ju jag att det är ju inte mitt fel. Liksom. Men det kräver att man också så här, just tittar på det, så här, inte gå på den känslan man har. Jag kan tänka mig att Sigge kanske går med den där känslan hela tiden utan att reflektera ordentligt eller liksom tänka hur det är egentligen.
Precis. Och man skulle kanske kunna tänka, vad skulle jag tycka om en annan person var så här?
Ja, är det, liksom, precis.
För det kan ju vara ett trick att få syn på sig själv med lite mer... välvilligt inställda ögon.
Ja, precis. Men jag fattar ju... Jag tror att jag hade liksom... Den känslan hade jag innan jag gick i terapi.
Vilken känsla?
Nej, men att jag gjorde fel och att jag var tvungen att liksom... Det är en slags prestationstvång, prestationsöverdrift.
Mm.
Som jag lärde mig att hantera. Det finns nog kvar fortfarande, men det är liksom den där... Du duger inte, du måste göra bättre,
det
är ditt fel. Eller liksom. Den är inte bra.
Nej, inget att ha.
Nej, inget att ha.
Nej.
Throw it away.
Så från och med nu så ska vi snällt tolka oss själva helt enkelt.
Ja.
Alltså att man ska se på sig själv med samma blida ögon som man skulle ha sett på någon annan.
Ja,
faktiskt.
Ja, men med det så får vi tacka för oss då.
Ja, för denna gång.
Vi hörs igen om en vecka.
Ja.
Och att om man vill, och det vill vi gärna att man gör, skriva till oss och skriva, fråga saker eller berätta vad som helst. Så gör man det på info@skilsmassopodden.se.
Ja, eller sociala medier. Där
det
finns
man
Skilsmassopodden
också. Absolut, man kan skickas på DM.
Mm. Ja. Ha en mycket trevlig helg och så hörs vi snart igen.
Ja.
Ja, hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.